Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Det är måndag morgon och det är dags för ännu ett avsnitt av Hockeystudion. Mycket har hänt, mycket att gå igenom. Mitt namn är Julia Karlsson, med mig i studion har jag Thomas Roos och med på telefon har jag Jonathan Nilsson, a.k.a. Gruvan. Jag vet inte riktigt vilket namn du vill att vi ska använda här egentligen.
Ja, det båda funkar, men Jonathan går bra här.
Fast det är ju sånt underbart smeknamn. Vi är ju inne på 2022. Alla smeknamnen har ju liksom lite förintats och tagits bort och sådär. Men vet man, älskar det. Rolf liksom Edberg kallades för Rottan och sådär, back in the days. Vi har Masken och de här namnen. Men Gruvan är ju ett 5+ smeknamn. Var kommer det ifrån?
Ja, du har helt rätt det här med smeknamn faktiskt. Vi kanske borde hålla fast vid de få som finns kvar. Nej, men det kommer väl helt enkelt för att jag arbetade uppe i gruvan innan jag blev journalist uppe i Malmberget. Värre än, konstigare än så är det inte.
Och då var det någon som fick nys om det och sen på den vägen är det. Nu är du gruvan.
Ja. Vem var det som sa gruvan första gången på redaktionen?
Bra fråga.
Det låter som att Porma var ju gudomlig på att fånga upp såna här grejer. Jag vet inte om du han jobbar med honom.
Nej, han inte jobbar med honom, så jag tror inte det var han faktiskt.
Jag var säkert Juggas. Kan det inte vara Juggas då, eller?
Det är mycket möjligt.
Ja, vi säger att det var Juggas.
Och där fick vi origin story på gruvan. Ja. Det är perfekt. Vi får se. Jag kommer nog säkert mixa mellan Jonathan och gruvan. Vi kan ju fint intro till det ändå. Vi kan lämna det bakom oss och men så smått börja snacka lite hockey väl. Jag tänker att vi börjar med att återkoppla från förra veckan. Nu var ingen av er med, men vi pratade ju väldigt, väldigt mycket om filmningar. Och nu har det ju, den här veckan som har gått, har det verkligen exploderat, kan man väl säga nästan. Anmälningar hit och dit, böter hit och dit. 4 är vi uppe i, om inte jag har räknat fel.
5 är Hockeyallsvenskan, tror jag.
Ja, 5 är Hockeyallsvenskan.
Svensk hockey funkar ju så här att när media eller expertis eller även delar av sociala media fångar upp grejer och får fokus på någonting, så väljer man oftast att ha sitt fokus på det. Vi hade för något år sedan så hade vi slowfoot. Det vill säga att när man fällde någon eller la krokben på någon på isen, och då var det slowfoot överallt hela tiden, fast hittade man slowfoot. Det är ju situationsrummet som hittar såna här grejer, duktiga pojkar där som är bra på att köra repris och så vidare. Men nu har det blivit fokus på att kolla på om det är någon som förstärker på isen eller filmar och så vidare. Så att nu kommer det pratas väldigt mycket om filmningar och förstärkningar framöver. Givetvis är det ju jätterätt, för att det finns ju ingen i svensk idrott eller internationell idrott som gillar när någon filmar, förstärker, alltså försöker lura domaren och motståndaren, i vårt fall det vi bevakar på isen då. Det här vill man ju ha bort, och det är ett otyg. Sen om man får bort det genom att dela ut böter på 5000 kronor, det låter jag vara osagt.
Vad säger du, Jonathan?
Ja, jag räknar, vi är till och med uppe i 5 bara den här veckan. Johan Jonsson fick ju en i Oskarshamn här också, och så hade vi en första veckan i SHL också. Och jag är väl inne på samma spår lite grann, att jag är inte säker på att 5000 i böter avskräcker. Samtidigt så har det här blivit så uppförstorat, och det kommer ju en viss skam med att förknippas med filmning och bli dömd, och det är ett fruktansvärt fokus på det nu också. Kanske kan det spela in också. Det beror lite på hur man hanterar det inne i laget också, tror jag. Om tränare och lagkamrater liksom sätter ner foten och säger till liksom internt att det här vill vi inte se i laget. Sen får vi se om det skulle vara något lag som liksom vågar stänga av en spelare internt en match för ett beteende de inte tycker om, men det återstår ju att se om det kommer hända.
Jag tror att det är jättesvårt att avgöra i väldigt många fall. En del fall är väldigt lätt att avgöra, men i många fall att avgöra, förstärker hockeyspelaren eller förstärker han inte? Jag har suttit och kollat på den här incidenten som var mellan HV och Oskarshamn här. Och mycket avgörs ju också liksom igen vad man håller på, vad man röstar på, vilket lag man gillar och inte gillar. Och vi hade ju en incident här då, som jag säger, där Oskarshamnskillen till slut blev straffad för filmning. Och jag ser den här incidenten fram och tillbaka, och jag kan inte avgöra om Johan Jonsson förstärker inte. Jag kan inte det. Han får ju en klubba från en HV-spelare som trycks mot överkroppen, säger vi. Vi nördar inte ner oss med att säga om det var ansiktet eller halsen eller bröstet, men klubban tar i alla fall överkroppen, och i min bok så ryggar man ju tillbaka. Man blir ju lite rädd för att en klubba, om den kommer upp fel, den kan ju peta ut ögat, den kan liksom komma in mot tänderna eller halsen. Det är ju som ett rakblad. Jag hade i alla fall, om jag inte riktigt varit med på det, ryggat tillbaka.
Mm.
Och sen är frågan då om jag förstärker eller filmar. Jag tror att det är jättesvårt att avgöra det här. Jag tror att man måste prata om det i omklädningsrummet, att vi försöker att inte filma där ute. Sådär. Men jag tror att det är en jättesvår diskussion för spelarna också att ta upp. För ingen kommer ju räcka upp handen och säga att jag filmade med mening. Ser man alla de här, det funkar ju så här att de här duktiga killarna i situationsrummet, de sitter och letar på i sändningarna på case där det ser ut som att det filmas, och även player safety. Och så skickar man in det till en grupp för detta spelare som ska avgöra om det här ska gå vidare till disciplinnämnden. Så det är disciplinnämnden till slut då som ska avgöra om det är en filmning eller inte och utdöma 5000 kronor. Och då ser man ju då, innan den här domen kommer, så får ju spelaren komma med sin motivering hur han såg på händelser. Alltså den som är brottsmisstänkt i det här fallet då. Och det är ju ingen som någon gång räckt upp handen och säger jo, men jag filmade för jag tyckte det kändes bra. Utan alla har ju en anledning till varför det är. Och läser man anledningarna så blir det ju oftast lite så här att ja, men jag blev rädd. Han sa ju så, Johan. Jag blev rädd och ryggade tillbaka. Liksom, mm. Så där.
Jag tittade på den innan också. Jag tycker också det ser ut som att han som att det är en ren reflex. Ryggar tillbaka. Och det är ju skitsvårt att säga sen. Som du säger, är det att han verkligen förstärker medvetet eller är det bara
att man... Och alla som inte håller på Oskarshamn tycker att han filmar, och alla som håller på Oskarshamn tycker att han inte filmar.
Mm.
Ja, bra att du lyfter det faktiskt och nyanserar det lite, för jag har också vevat den där sekvensen hur många gånger som helst, och det är ju liksom ett reflexbeteende, kan jag tänka mig, många gånger. Alltså, jag hade nog också ryggat tillbaka om man liksom får en klubba mot, den tar nog inte heller upp i ansiktet, men upp mot där, alltså det. Och sen fortsätter han ju faktiskt spela sekunden efter det liksom. Det är inte så att han ligger kvar och tar sig för ansiktet eller så. Så ja, det är ju väldigt svårt att säga om det är en förstärkning eller inte.
Jag tror diskussioner i lagen i alla fall, att hur man uppträder. Om det finns någon som, jag menar, Brandon Kinnemin i Luleå är ju på något sätt har blivit affischnamn för filmningar i SHL. Och han var ju inblandad i en incident där det inte blev någon anmälan, och så blev han varit inblandad i incident där det blev böter och jag en anmälan här. Och den första incidenten är när han liksom ramlar på isen då.
Mm.
Sitter man och kollar då, så åker ju skridskon ner i isen, och då blir det ju ett stopp. Och när det blir ett stopp så, på isen, så faller man ju framåt lite sådär klantigt eller så. Och då kan det ju se ut som att man filmar. Så att, ja, det här är jättesvårt, men jag tror alla är överens om att vi vill ha bort det. Sedan är det ju också så att det är ju då spelarfacket då som har fått de här, alltså spelarfacket där elitseriespelarna och hockeyallsvenska spelarna är engagerade. De har ju fått det här förslaget, hur kan vi göra det tuffare för de som förstärker eller filmar. Men de har ju sagt att de inte vill ha mer böter, och det förstår jag också. Men det gör ju att man har svårt att komma runt problemet, för att dela ut 5000 i böter till någon som tjänar kanske 300000 i månaden och att laget inte drabbas. Det vill säga, det är ju bara att det blir lite billigare presenter till familjen till jul i stort sett. Det är det enda som sker när man delar ut 5000 till någon som är väldigt välavlönad. Så att det är ju inget direkt tuff straff för killarna.
Men tror du att det skulle finnas ett mer kollektivt straff? Är det du tänker då? Alltså lagmässigt? Liksom?
Ja, men blir spelaren avstängd en match, då drabbas ju laget.
Mm,
och då händer någonting i gruppen i omklädningsrummet. För då har man ju gjort någonting som polarna drabbas av. Det är ungefär som man låg i lumpen. Så var det alltid någon som sa så här att men jag har lite ont i ryggen idag. Så jag kan nog inte bära min ryggsäck. Men vad hände då? Ja, då fick ju en kamrat, någon i gruppen, plutonen, bära ryggsäcken. Och då vart ju han förbannad på den här killen som man tyckte filmade, ja, typ som inte orkar bära sin ryggsäck för att han åberopade ryggproblem. Mm. Då drabbas ju gruppen. Nästa gång, nästa dag, ja men då bar ju han sin ryggsäck, det kan jag lova.
Vad hade du förespråkat för straff, Jonathan?
Ja, men jag kan också vara inne på avstängning. Och en match låter kanske rimligt. Jag har sett att det har pratats om 3 matcher första gången, 6 matcher andra gången. Så himla många matcher och så långt tycker jag inte man ska gå heller, i och med att nästan varenda situation kan man argumentera för eller emot, var det en förstärkning eller inte. Det måste ändå vara lite proportionerligt, tycker jag.
Vi kan ta oss vidare från filmningsdiskussionen, tror jag kanske.
Men jag vill bara avrunda att jag kan tycka också att det blir lite sådär, okej, det var slowfoot för några år sedan och nu är det filmning och så vidare. Ja, vad blir nästa grej? Alltså, hänger du med? Alltså, ja. Jag skulle önska att det fanns lite nyanser i hela, för nu kommer varenda en som sitter och kollar kommer kolla eller reta upp sig på om man upplever att någon förstärker på isen. Och det blir ganska tröttsamt om vi i 20 avsnitt framöver bara kommer prata om filmningar. Ja. Alltså, det blir lite för polariserat kanske, att det är svart eller vitt.
Ja, kanske som det är dock en ganska spännande fråga fortfarande.
Det är en fråga som fascinerar enormt. Ja. För att om vi vrider tillbaka klockan 30 år, alltså den generationen som var, ja, som börjar bli runt 60 år då. Om de upplevde att någon filmade på isen, låg kvar länge och sånt där, då tog ju gruppen hand om det stenhårt. Det var ju en annan kultur och miljö då, men man hatade ju filmningar förr i tiden. Det fanns ju inget värre. Den kulturen och den arbetsmiljön tror jag har lite förändrats. Jag tror att man behöver tillbaka. Sen var ju inte allt bättre förr, det vill jag inte säga. Och det fanns mycket knepigt och konstigt i strukturer och grupper och så vidare. Men kanske att gruppen kan vara lite hårdare om man märker att det är någon som, ja, förstärker lite eller sådär. Så tror jag att vi får bukt på problemet.
Vi går vidare. Jag bollade upp lite innan. Ni får egentligen, jag tänker att ni kan få välja vad vi går vidare på. Antingen går vi in lite på de sportsliga delarna här. Eller så pratar vi om SDHL-gate som hände i förra veckan.
Ja, men kör SDHL då. Ja. Kan du ge en liten kort resumé om man sitter och lyssnar på här och inte riktigt fattar vad du pratar om?
Ja, men vi hade ju rätta mig om jag har fel nu, men i tisdags förra veckan så hade vi ju 2 stycken damspelare i Brynäs som ställde sig på herrmatchen mellan Brynäs och Örebro, ställde sig i Örebro-klacken och hejade på Örebro. De är från Örebro, men de spelar numera i Brynäs. Mm. Men ställde sig med sitt gamla lag och också pekade finger mot Brynäs-supportrarna, om jag inte minns.
Exakt, och de är 16 och 17 år gamla.
Jag tycker att det här var kanske, jag tyckte att det var jätteintressant, om man säger så. Väldigt underligt, väldigt intressant. Jag är jättenyfiken på att höra vad ni tänker kring det. Vill du börja, Gruvan, kanske?
Ja, vi var ju många som reagerade på det. Och man blev först förvånad. Kan det här stämma liksom? Och det är givetvis inte okej. Och jag tycker ändå att Brynäs agerade rätt här. Det var ju en av dem som pekade finger som blev avstängd då i 4 veckor. Och den andra fick 2 veckors avstängning och såklart blev tonen hetsk på sociala medier och det är många som inte vill se dem i klubben mer, och det blir ju det är upp till dem att vinna tillbaka supporternas förtroende om det går. Men man får ändå ta i beaktning deras ålder, och vad jag har förstått det så ångrar de ju sig något ofantligt efter det här. Och man får väl ta lärdom av saker man gör, dumma saker man gör i ungdomen, tänker jag.
Det var något svårt. Det var ett svårt ärende för Brynäs att hantera. Jag säger. Mm. Alltså ett speciellt personalärende där man har. Hade tjejerna inte fastnat på Simors kamera så hade ingen märkt det. Ingen hade funderat på det här. Men de fastnade på Simors kamera. Någon såg sändningen och var duktig på att identifiera de här tjejerna. De är ju inte stjärnor i SDHL, utan de går väl typ första året på hockeygymnasiet. och så. Olyckliga omständigheter. Jag hoppas... Jag tycker också Brynäs gjorde det bra. Alltså, de var inte stenhårda eller mördiska i sitt beteende, utan de värnade ju om tjejerna också. Jag hoppas att tjejerna spelar hockey, orkar bo kvar i Gävle. Det enda jag tänker. För jag tror att de... Gävle är en hockeytokig stad. Deras namn sprids överallt. Och jag hoppas på att de orkar fortsätta spela hockey som de älskar, och på något sätt också fortsätter. Och de är ju örebroare. De håller ju på Örebro. Sen kanske det är osmakligt att ställa sig i Örebroklacken då, men de alla som håller på med hockey håller ju på något lag, och då ska man väl på något sätt också kunna ha det med sig lite i alla fall. Jag hoppas att de inte bara sjukskriver sig och blir deprimerade och flyttar hem till Örebro, utan att de orkar vara SDHL-spelare i framtiden.
Mm.
Det här är ju också tjejer som tjänar 0 kronor på sin sport. Det är en hobby de har.
Ja, jo. Så är det, har du rätt i, det är ju sant. Jag kan bara tänka så här, någonstans är liksom, jo, de är jätteunga, det ska vi inte gå ifrån, men någonstans har man väl ändå också en uppfattning om att så här, det här är inte rimligt liksom. Om man precis har gått från en klubb och nu spelar från en ny klubb, alltså, jag hänger med vad du säger, att det är klart att man kanske har sympatier för Örebro.
Robin Kovacs, som har spelat Örebro och Luleå, har ju en AIK-tatuering på bröstet.
Jo, men...
Ska han då inte visa den tatueringen, eller hur gör han då?
Nu känner jag mig att jag kommer att bli ställd. Nu kommer jag gräva en grop.
Ja, men vi har ju gruvan med oss här. Oss.
Oj, två...
Nej, men förstår jag menar, man måste ju liksom kunna hålla på något lag. Det gör man ju.
Men det är klart man kan hålla på ett lag, men det handlar väl kanske också om... hade någon... De hade väl kunnat åka och kolla på Örebro... Alltså när de är i Brynäs och Örebro spelar där, och man då så tydligt visar sina sympatier för ett lag som, alltså för inte det laget man spelar för, om du så vad jag menar.
Ja. Jag tror att de har lärt sig av Hardway att de kommer aldrig mer göra om det i alla fall. Och jag tror också att andra kanske juniorspelare, det kan ju vara i herridrotten också, kommer fundera på hur gör vi så att säga liksom då. Ja. För det är ju många stockholmare som väljer att gå hockeygymnasium runt i landet, och de kanske håller på AIK Djurgården. De kanske liksom vill gå på, om Djurgården möter Västerås, så kanske de vill gå på Djurgårdsmatchen, och enda biljetten de får tag på, det är kanske Djurgårdens klack. Men de kommer nog inte ha på sig en Djurgårdsstuk då. De kanske inte tokjublar om Djurgården gör mål. Det är väl så man får dra lärdom av allt det här.
Ja, precis. Alltså man får ju såklart gå och kolla på vilka matcher man vill göra. Det handlar väl bara om att man kanske ska tänka till lite granna.
Jag hoppas att Barcelona kommer ut på ett bra sätt på andra sidan. Det är det enda jag tänker.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går vidare till... lite punkter som har hänt under veckan som gått. Vi kan väl börja i Skandinavium kanske. Om du vill börja där, Ros.
Mm, jag var ju på den matchen. Det var en sevärd match. Det var en oerhört fin stämning i Skandinavium. Det är väldigt sällan man har två stora klackar på en hockeymatch numera. Det är ju så att en hockeyarena är lite avgränsad. Man har satt lite regler för att x antal biljetter, det är bara, liksom, bara ett fåtal som ska gå till bortastå, som man kallar det för. Men Leksand hade ju då planerat en invasionsresa från alla möjliga håll. Det var ju inte så att alla åkte från Leksand, utan man åkte från Skövde och Jönköping och Skåne och så vidare för att åka på den här matchen. Det kanske var upp mot 1000 leksingar på plats, och de förde ett oerhört liv. Och det här skapade ju en jag satt liksom på rörlinjen, så jag kunde höra båda klackarna och hela publiken. Det var en dynamik. Det var sällan man hörde att kanske till och med borta stå var röststarkare än hemma stå. Men Frölunda har också, samtidigt som den här matchen, planerat in en hyllning av alla lagkaptenerna i Frölundas historia. Från damlaget då, som är nybildat, till när Frölunda bildades en gång i tiden. Och det här pågick under 30 minuter. Och under den här hyllningen då, jag tycker ju under hyllningar rent generellt så ska man ju liksom lyssna på den och vara delaktig och så vidare. Men jag förstår ju, jag har ju full förståelse för dem. Om när alla då läxingar kommer in i arenan, det var ju precis under den här hyllningen. Ska man vara tyst då? När man precis har fått, det byggs ju upp en förväntan och en energi. Man träffar polen innan match, man tar någon öl, man går på arenan. Ska man komma in i arenan och närma sig matchstart och vara tyst? Det går ju inte, det är ju en omöjlighet. Det är ju, det går inte. Så min lösning på det hela, det var ju att Frölunda skulle gjort den här hyllningen när man visste att nu kommer det inte komma 1000 stycken och ställa sig på bortastå och vara full av energi vid matchstart. I en sån match, kanske en tisdag mot ja, vad det nu kan vara för lag som man möter. Eller så kanske man har gjort hyllningen i en poolpaus. Mm. För då lämnar ju folk lite, alltså då kunde ju läxingarna i det här fallet gått ut och gått på toa eller tagit en korv eller tagit en öl någonting sånt där. Och så hade man kunnat gjort det här på så sätt. Det var nog den enda lösningen. Det går inte att tysta 1000 stycken som kommer in på arenan. Och det var ju inte så att de buade heller, ska man säga. Utan de ropade ju fram sitt lag, hejade fram sitt lag.
Mm, visste de innan Frölunda att det skulle bli ett sånt tryck där? Från
ja, de hade ju godkänt att det skulle vara liksom, ja, 1000 biljetter var ju då blockade för borta ja. Fans. Så att de hade full koll på det.
Den var rätt lång den här hyllningen, Rosa, eller hur lång var den?
30 minuter. Ja, jag tror att den blev... Jag har alltid tänkt på så här att mardrömsjobbet man måste ha i svensk hockey, det är att liksom vara regissör eller manusförfattare till de här hyllningarna. Men det var ju så att det var ju lite äldre människor som skulle ut på isen där, och det tog ganska lång tid när de gick över isen. Det var även någon av de här som var lagkapten back in the day som ramlade också på röda mattan. Så att det tog nog längre tid än vad man hade planerat. Det kändes som att man fick forcera den på slutet där för att inte nedsläpp skulle förskjutas. Och Frölundaspelarna satt ju också i båset. Leksandsspelarna valde ju att sitta kvar i omklädningsrummet. Men den tog nog, ja, jag skulle uppskatta i alla fall klart över 20 minuter.
Mm. Ja, det... Det är ju kanske i längsta laget, kan jag tycka också.
Ja, jag vet inte. Liksom är, hade jag varit supporter och stått på bortastå och så ska jag vara tyst i 20 minuter. Det hade inte jag fixat.
Det känns otroligt länge, ja. Måste jag säga. Ja. Det känns dock som att du har ju varit ganska hård mot hyllningar hittills under säsongen.
Ja, det är ett jättesvårt... alltså att göra det här snyggt är ju jättesvårt.
Ja.
Men vet du vad det är roliga i kråksången, om det finns några roliga... För det var ju nämligen så här att alla som håller på Leksand tyckte att det här var helt okej, att man måste få ropa fram sitt lag även fast det är en hyllning. Och alla som inte håller på Leksand tycker att de är bönder och idioter som sabbade Frölundas hyllning till de här legendarerna. Så det blir ju också en vattendelare. Men Leksand ska ju hylla och hedra Mattias Rittola som har valt att avsluta sin karriär här till den här säsongen i november. Vet du vilket lag man möter då?
Frölunda.
Ja, exakt. Det jag la upp smashläge där.
Ja.
Man märkte vem som tog det smashläget.
Ja, precis. Så då får vi se hur Frölunda-supporterna kommer göra. Nu tror jag inte de kanske kommer komma med 600 pers upp på den här matchen. Men jag tror inte de kommer vara tyst på bortastå i alla fall.
Nej, det är revanschläge.
Ja, jag ser framför mig att de tar med sig tutor och så här som man hade förr i tiden och liksom bara brölar på under den här. Och då kommer ju givetvis alla läxingar tycka att ja, men det är en hyllning, då måste ju borta stå sig till att inte försöka förstöra den.
Jo, men då kanske läxan inte heller har en hyllning som tar 30 minuter.
Nej. Samtidigt vill man göra en hyllning fin, hänger med? Man vill inte bara slänga åt någon en tröja och en galge och sådär, utan man vill göra det på ett speciellt sätt.
Det är väldigt sant. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se hur det går i november uppe i Leksand. Något annat som jag har tagit med mig från veckan är väl eller jag vill prata lite om Malmö kanske. Är det laget som går bäst just nu?
Det är väl så här.
Är det starkt att säga det kanske?
Ja, alltså SHL hittills har ju inte riktigt satt sig. Det är ju väldigt få poäng mellan plats 3 och plats 14. Det känns som att ser vi tabellen just nu när vi pratar, så är det 5 poäng mellan plats 14 och plats 3. Och så har vi lite olika antal matcher spelade. Så vinner man en match så kanske man klättrar upp 5 placeringar eller någonting sånt där. Men Malmös 8-4 seger mot Brynäs på söndagen. Det var väl, jag tror inte Malmö har gjort 8 mål i en match på 15 år eller någonting. Gav ju ett eko att man har ju en bättre offensiv än förra året. Man har ganska intressant lag med Händemark, Söderberg. Du har Västerholmarna och så vidare. Va? Det finns ganska mycket i laget. Och sen har ju de här tacksamma läget att många har ju inte trott bra om inför säsongen. Då kan man ju överraska hela tiden. Det är ju ännu värre kanske för HV som har tippat kanske ta SM-guld också. Som ligger liksom i botten. Så att Malmö gör det bra. Man har bra powerplay. Man har ett bisarrt bra powerplay och ett bisarrt bra boxplay. Det kommer man inte orka över hela säsongen, utan det kommer liksom jämnas ut sig. För man har siffror hittills som är orealistiska. Men hittills har man gjort det väldigt bra.
Mm. Jag sitter och bläddrar lite här i våran SHL-bibel vi hade inför säsongen. Och det var 10 av 11 så kallade experter här som har ju tippat Malmö på kvalplats. Och som du säger, att det är alltid lättare att slå ur underläge. Så de kom ju in med en tacksamma förväntningar, att alla förväntar sig att de ska vara ett bottenlag, och nu kan de bara liksom bevisa motsatsen. Sen vår kollega Mats Svenneholm hade en intressant poäng i sin krönika här efter matchen mot Brynäs också, att de gick väldigt starkt i slutet av förra säsongen, och Thomas Kollar tog över laget efter Joakim Fagervall där, och de har egentligen presterat väldigt bra under honom, och vi kanske har underskattat dem helt enkelt. De har inte gjort speciellt stora förändringar jämfört med många andra lag från säsong till säsong, vilket också kan vara en anledning till att de går starkt här i början, tänker jag, inte lika stor spelaromsättning och så vidare.
De har haft längre tid på sig att jobba in sitt lag ihop kanske.
Och alltså, om vi ska blanda in sådana parametrar som att de har haft en gynnsam start, vi tänker på att de började borta mot Skellefteå en match som de flög till och lyckas vinna. Perfekt start mot topprankade Skellefteå. Sedan har man haft tre matcher på hemmaplan plus en bortamatch mot Rögle, det vill säga man sitter i buss några minuter. Det är en ganska skön start att inte kunna behöva ha några hotellnätter och bara ta det lugnt och softa. Det ska man nog inte förringa heller, att liksom de här trötta benen i en buss eller sånt där, det kan vara avgörande. De har ju också, ja, de piskade på Brynäs ganska bra här på söndagen, men förutom det så har ju då, och om vi bortser från premiären, så har ju alla matcher varit uddamålsegrar för antingen Malmö eller för motståndare. Så det har varit väldigt jämnt, med lite otur, stolpe in, stolpe ut, så kanske de hade haft liksom 6 poäng mindre, och då hade vi inte suttit här och pratat Malmö.
Det har du en poäng i sig. Jag tänker då, om vi vänder oss mot ett lag som Skellefteå då, exempelvis, som var favorittippade och går in. De har ju ändå tagit ganska tunga segrar hittills.
Skellefteå är det laget som är mest imponerad över. Nu har ju de spelat flest matcher, men jag tycker de har fått ihop det bra med en blandning av ungt och man har, alltså Skellefteå har ju alltid så här, senaste 10-årstiden, känns som att ska Skellefteå lyckas så kan inte Jocke Lindström och Oskar Möller vara en första kedja, utan man måste hitta någon som är lite bättre än dem, och så får de smyga lite bakom. Och nu kanske man har det i Rickard Hugg där, som är helt, jag tycker han är sjukt bra. Han kommer att spela NHL nästa år. Och få till det lite, att det blir fler som kan gå in och avgöra matcher. Sen är ju Oskar Möller helt magiskt att sätta dit puckarna och så vidare. Va? Och sen var det väl en ganska häftigt det som hände förra veckan när man slog. Mode 6 mål i 2 matcher i rad mot Färjestad. Det tycker jag. Det är ett statement mot ett Färjestad som många tippar komma 1-2.
6-0 är ju också en helt absurd slutsiffra.
Och så slog man Rögle också som ska liksom tippa som var topplag. Så att, nej, jag är imponerad. Du var väl kollat på någon match där, Gruvan, var det inte det, eller?
Nej, jag har inte
sett. Nej, du har hållit det i Luleå kanske i alla fall. Eller?
Ja. Nej, men Skellefteå visar upp en otrolig offensiv så här långt. Sen en annan grej som är lite kul att lyfta, att när de åkte tillbaka och mötte Färjestad i returmötet, eller vad man ska säga, torsdags, då hade de ju visserligen en del skadeavbräck, så de plockade in lite juniorer och så, men då av de som var med i den matchtruppen så har hela 16 av spelarna liksom spelat i Skellefteås juniorverksamhet också. Och det blir man ju glad av att höra, och det är ju på något sätt typiskt Skellefteå också senaste decenniet som har haft en väldigt bra talangverksamhet, och det fylls ju på underifrån.
Är Skellefteå det som också har imponerat mest på dig hittills i starten?
Ja, tillsammans med Malmö då, men ja, Skellefteå är nog det lag som har haft högsta nivån, ska jag säga, och i de matcherna de väl har imponerat så har de imponerat riktigt mycket.
Men om vi går från toppen till botten då, jag tänker så, jo, det är så här, vi är fortfarande i början och det har inte hänt så himla mycket, men det är ju ändå, fan, går det dåligt länge i början så påverkar det ju ändå ganska mycket. Jag tänker både på HV, Brynäs och egentligen lite Frölunda också. Vad tror ni där?
Ja, HV är ju ja, nygamla i ESL får man ju säga. Och de har alltså 12 nya spelare i laget. Jag fattar ju att det är tufft för dem och speciellt för dem att få ihop gruppen. Jag tror att man måste ge HV lite tid. Det är lite för många nya spelare så att det ska funka direkt. Brynäs har ju haft det tufft och det var någon som skrev, journalist Hägglund från Örnsköldsvik Hallahand, att han liknade Brynäs lite med Modo. Jag tyckte att det var en ganska bra liknelse för att det är många år med idliga byten med sportchefer, med tränare, och det är många år där kurvan pekar neråt. Det är kanske det läget som Brynäs är i. Jag har större tro, eller jag har större tanke att HV tar sig ur bottenträsket än vad jag har att Brynäs tar sig ur bottenträsket.
Hur mycket tid har man råd att ge då?
Ja, men det var ju som jag tror jag sa det för 2 veckor sedan eller 3 veckor sedan, att klubbarna nu är ju livrädda på grund av det som har hänt senaste åren, när Djurgården har druttat ur, när HV har druttat ur. Det vill säga, det är inte de här bottenlagen, eller som man kan tippa är bottenlagen. I den här säsongen var ju Oskarshamn och Malmö som man trodde skulle vara bottenlag. Nu är det liksom, nu är det HV och Brynäs igen som ligger där nere. Brynäs kanske inte var topptippade, men HV hade ju många tippat komma topp 8 i alla fall. Det innebär att vilket lag som helst med en dålig start riskerar att åka ur SHL. Därför blir det ett slutspelsrace första 10, 12 eller 15 matcherna. Mm. Man får inte hamna i botten, för då är det väldigt sällan man tar sig därifrån.
Mm, jag instämmer, och den här säsongen känns ju ännu mer svårtippad än på väldigt många år också. Och jag tror att alla kommer fortsätta slå alla under säsongen.
Men det, och det är ingen av tränarna som behöver svettas.
Ja, men det är ju alltid så. Det är ju vilket år vi vänder och vrider på, så är det alltid kanske, det är alltid 2, 3 eller till och med 4 tränare som får sparken. Det funkar ju så att om det är ett lag som går dåligt och man har kanske gjort någon värvning och sådär, och det är alltid spelare i laget som kommer att ha synpunkter, gärna de som inte har spelat så mycket. Till slut så byter man ju tränare, byter röst för att få till en förändring. Det är ofrånkomligt, det kommer ske.
Vem kommer ryka först?
Ja, det är en intressant fråga, och det finns väldigt mycket som man måste lägga i soppskålen här. Mikko Manner har ju inte fått en bra start på den här säsongen i Brynäs. Han är väldigt omtyckt av spelarna och av media och sponsorer. Alla gillar Mikko Manner. Och det gör ju att hans vattenglas med vatten är ju liksom mer fyllt med vatten än en tränare som är lite bufflig, lite gnällig, lite kravställande, för det tycker spelarna är jobbiga. Så det talar ju för att Mikko Manner kommer på något sätt överleva. Sen har vi också de som ligger också i botten i HV71, i Tommy Samuelsson. Det är också en good guy, alltså en spelarnas kille och så vidare. Och han har tagit upp HV och så vidare. Just nu så kan jag inte se att de två får lämna. Om det inte är så att någon av dem själva känner att vi har gått in i väggen, vi gör allting, jag har ingen lösning på det här. Men det är väldigt sällan som en tränare rycker upp handen och att så blir fallet.
Ja, jag ser inte heller att HV och Brynäs kommer vara första klubbarna som sparkar en tränare. Jag har sagt Claes Östman i Linköping inför säsongen, och nu har de ju spottat upp sig lite här senaste matcherna, men jag tror ju att Linköping kommer få det väldigt tufft och att de kommer nog halka efter, och om man ska peka ut en fördömd man så tror jag att det är Östman i Linköping, för spelet har inte sett så himla övertygande ut den här säsongen.
Ja, och det är ju exakt så jag håller med. Det är ju också kanske hela Linköping som måste ses över. Hur bra har Niklas Persson som general manager gått? Och så vidare. Man satsar lite mer i år. Man har fått några riktigt bra backar. Men man får inte att stämma. Så att det finns ju någonting som inte går ihop i Linköping. Man valde i år att plocka in Brock Little lite sent under säsong. Han kom ju nu kan man säga. Han gjorde väl sin första match häromdagen. Då. Mm. Jag tror att en sån där liten grej. Han ska ju vara lagets stjärna och bästa spelare. I alla fall offensivt sett. En sån grej kan avgöra. Hade han kanske varit med från starten och varit producerande, kanske man haft 3 poäng till, då har det varit lugn och ro. Mm. Jag pekar väl på att en sån grej kanske bättre, och han har ju valt också, eller han har valt klubben, och han har valt att av skatteskäl inte ta in honom till landet förrän nu. Jag tror att en sån liten grej kan förändra så att liksom gruppdynamiken inte satt sig, och han är så pass skicklig så han kan kanske gått in och avgjort en match, och då har man haft 3 poäng till, det blir lite lugn och ro. Nu är det stressat i Linköping. Och då är det inte så lätt att spela hockey.
Ja, för han var ju tillbaka i lördag och spelade sin premiär.
Mm.
De torskade dock mot Rögle ändå. Men jag tänker, du är ju lite inne på det. Vad betyder en sån som Brock Little för Linköping?
Ja, men han är ju deras bästa spelare. Samtidigt också är ju de flesta målskyttare i ishockey, det finns undantag, är ganska egocentriska, egoistiska. Det ska de vara. Det vill säga att de vill ha pucken och de vill se till att den kommer i mål. Brock Little är också en extremt skicklig framspelare, men han sätter ju sig högst i hierarkin i laget, det vill säga han vill starta powerplay och så vidare, och det är också sådär när Linköping har byggt samman gruppen, man kanske har vandrat i fjällen eller något sånt där, då har inte Brock Little varit med, och det här tar ju tid i hierarkin, i omklädningsrummet, i bussen och så vidare, och sätta sig, speciellt en kille kommer in och är top notch. Alltså han ska ju vara på översta hyllan. Det gäller att en sån, att det funkar för ryggraden i laget och att man accepterar hela. Det är inte så lätt. Det är som på en arbetsplats om det kommer in en ny chef och sen kommer han in mitt under någonting och sen väntar alla, okej, nu ska han få tycka till och säga sitt. Det är gruppdynamik på arbetsplatser, spränger någon om det i Aftonbladet eller SHL-lag, det är det som avgör hur framgångsrik laget eller Aftonbladet blir. Ja, men alla måste ju dra åt samma håll. Jag hänger med.
Jag tyckte om din jämförelse där ändå. Vad säger du, Gruvan?
Nej, jag håller med. Nu har de ju liksom fått börja jobba i uppförsbacke redan från början. Och han kan ju vara skillnaden mellan en bra och en dålig start. Sen känner jag inte Brock Little hur han är personligen liksom i laget så, men det är klart att han hade säkert kunnat göra mycket genom att vara med från början.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker att vi kan ta och vända blicken en liten sväng mot Hockeyallsvenskan kanske. Jag tänker att jag lämnar ordet till dig, Gruvan, direkt.
Ja, det mest håsade mötet var väl Södertälje-Djurgården, första gången de möttes i en tävlingsmatch. Sen 2014, då spelade William Nylander i Södertälje till exempel, för att sätta lite perspektiv på hur länge sedan det var. Och det var fullsatt, ett jäkla drag, och Linus Widell som lämnade Djurgården under uppmärksammade former förra säsongen ställdes mot sina gamla lagkamrater, och jag tyckte det var fascinerande att se hur han tog sig emot av mina gamla lagkamrater under matchen. Det var Daniel Rodin satte tonen direkt liksom. I första tekningen så körde han ner Widell i isen redan, och sen räknade till att han fick en handfull tacklingar redan i första perioden. Så det var ju tydligt att Djurgården verkligen ville markera och försöka få honom ur balans, även om Marcus Kruger efteråt sa att nej, absolut inte något vi har pratat om innan, och jag tycker inte han togs hårdare än någon annan. Och sen blev det en väldigt underhållande match också, där Djurgården vann till slut. Men ja, det var väl omgångens grej i Hockeyallsvenskan.
Jag tycker att hela Hockeyallsvenskan har fått en helt perfekt start. Det har varit hur mycket publik på matcherna som helst. Det var roliga matcher. Jag sträckkollade på den här matchen och tyckte att den var, hade allting som jag ville ha. Det var fredag kväll. Det var igen det jag pratade om i Skandinavien. Två stora klackar. Det var hur mycket Djurgården som helst. Och det här är ju sån, alla, för alla som var med på 80-talet kanske främst då, att när Djurgården mötte Södertälje borta, det var en av de roligaste hockeymatcherna som fanns. För att alla Djurgårdare, eller många Djurgårdare, tog pendeln ner till Södertälje station och gick eller tog bussen till ja, Scania-rinken. Och det var alltid en grym stämning. Och på den tiden så var faktiskt klackarna, både Södertälje och Djurgårdens klackar, var på samma sida. Det har varit otänkbart idag. Men den irritationen som var när de här stora klackarna stod bredvid varandra gav ju också en ytterligare dimension till hela matchen. Det är jättebra för Hockeyallsvenskan när ett så kallat storlag som HV71, Leksand eller Djurgården är nere i den där serien. För det skapar sånt intresse och sånt hype runt den hela. Så att jag kommer följa Hockeyallsvenskan med stor noggrannhet hela säsongen.
Mm. Det är ju väldigt spännande, men jag frågar mig återigen, jag är så tråkig, men liksom så här, hur länge kommer det hålla i sig i hypen? Liksom?
Ja, men jag tror bara Djurgården förlorar någon mer match. Man förlorade hemma förra veckan här. Då blir det jättekul, för då fnissar alla som inte håller på Djurgården. Då blir det jättebra. Sen är det ju säsongens match, eller decenniets match, när Djurgården kommer till Östersund eller Djurgården kommer till Västervik. Och vi har ju också fyra stycken derbyn på Avicii Arena här framöver med Djurgården och AIK som... När den matchen spelas, då kommer alla hockeyögon i Sverige riktas mot den matchen. Det spelar ingen roll vilka SHL-matcher vi har då. För det är Stockholms derby och hockeyn. Det har inte varit så många de senaste 20 åren.
Nej, jag tycker det är så himla tråkigt att de ligger... Det ligger två stycken i mellandagarna, tror jag. Om jag inte minns
fel. Fast det är roliga hockeydagar, kan jag säga.
Jo, men det är jättekul. Ja. Men, inte
men du menar att man vill dela
på, sära men jag på hade, lite? Jag hade velat gå på matcherna och så är man borta i Småland, liksom.
Ja.
Jag får väl säga, jag kan ju ta mig hit tillbaka, det är inte så.
Men du ska veta att mellan jul och nyår är kanske de bästa hockeydagarna på hela säsongen. För det är många som är lediga då, och det är många, då har det varit julafton. Man har umgås med familjerna, man har käkat mycket mat. Då är man oerhört sugen att gå på hockey med familjen eller med grabbarna eller någonting sånt där. Det är absolut de dagarna där det är fullsatt nästan överallt.
Ja, och jag fattar ju det. Det, var, jag blev
det blir som hemvändar grej liksom sådär. Ja, men kom upp hit och ta med pojkvännen och gå på matchen. Så då får han uppleva en match som är kanske den bästa stämningen som finns i Hockeysverige.
Vi hade faktiskt planerat att gå på den nu 2 november, men jag kan inte dra. I alla fall, vi behöver inte gå in på det. Vad säger du, Gruvan? Skulle du tillägga någonting där om matchen?
AIK Djurgården, tänker du?
Ja, eller Södertälje, om det var något mer. Jag tänkte på det här med att de eldade flagga, tyckte jag var ganska kul.
Absolut. Ja, det var ju tråkiga scener faktiskt när bortaklacken brände en flagga och det blev lite stökigt. Spelet pausades ju inte och spelarna själva sa sig inte märka vad som hände, men det, sånt vill man ju inte ha, det får de lägga av med.
Jag fattar ju inte hur 2022, hur man får in de där bengalerna på arenan. Vet du hur det går till? Jonathan, eller?
Nej, jag har aldrig smugglat in en bengal. Men
för det var ju en sån här högsäkerhetsmatch och alla blev muddrade och så vidare.
Har du aldrig smugglat in en bengal, Gruvan?
Nej, men hur noga hinner man visitera?
De kanske är ganska små, men mina tankar flyger väl iväg vad man stoppar någonstans och så vidare. Va? Men jag tycker konstigt att man inte kan göra någon... De går ju nästan, det är nästan som flygplatssäkerhet ibland, kan jag tycka, på vissa matcher. Men av någon anledning så känns det som att de här begalen alltid kommer in. Och sen får vi ju avgöra också, och det får någon annan göra som är klokare och smartare än vad jag är, hur farligt en bengal är. Jag kan tycka om det är utomhus en sak. Inomhus, när det är fullsatt på en ståplats och det blir den här röken, det ska vi nog vara väldigt försiktiga med framöver.
Mm. Jag tänkte att vi ska börja runda av, om det inte är så att någon av er har någon punkt som jag har missat att ta med.
Ja, men du hade ju en ny punkt som jag varit så nyfiken på.
Jo, men den kommer.
Ja, den kommer.
Men jag tänkte, den avslutar vi med, tänker jag.
Ja, okej. Okay. Jag vill bara säga nu att alla som gillar silly season och nyförvärv och förändringar på spelartruppen eller i spelartruppen i Hockeyallsvenskan i OSL, så kommer det hända saker nu. Det har varit ganska dött hittills. Men nu börjar NHL-lagen sätta sina rosters och spelare kommer upp på waiver, spelare väljer att bryta kontrakt, spelare väljer att men nu har jag testat här i 5 år i Nordamerika, så att nu riktar jag ögonen mot Europa. Så att nu har vi har gått från att liksom käka vatten och bröd till att få en härlig buffé med lediga hockeyspelare. Så att gillar man silly season framöver, så håller hatten. Nu kommer det hända grejer.
Du måste ha någonting som du kan locka med då också samtidigt. Har du inte någon
i min bok? Det skulle bli väldigt intressant att se hur spelare som Alexander Nylander, Oskar Dansk, Emil Heinemann, Linus Karlsson, hur de resonerar, hur de gör. Även Max Verno och så vidare. Spelare som inte tar plats i NHL men är olika skeden av sin hockeykarriär, hur de resonerar. Det ska bli intressant att se.
Ja, nej, men det blir ju hyperintressant att se nu vilka...
Ja. Jesper Fredén.
Ja, precis. Skellefteå skulle behöva en målskytt.
Mm. Det blir en intressant vecka. Det måste ju sätta sig lite här också, vad som sker. Och det här är ju också att när man kommer upp på waiver, man ska inte tro bara för att man kommer upp på det som heter waiver. Och waiver är ju på något sätt ett filter mellan NHL-klubben. När NHL-klubben väljer att nu, just nu får inte du plats i vårt representationslag. Och då måste vi skicka upp dig. Det är en massa regler också för waiver. Ålder, antal år och så vidare. Och då kan man ha möjlighet att skicka ner den till sitt farmalag. Men när man är uppe på waiver har andra NHL-klubbar möjlighet och chans att bjuda hem spelaren. Eller buda hem spelaren, värva spelaren och så vidare. Så det är på något sätt en man kommer upp på blocket för hockeyspelare, kan man säga så. Att man kan bli köpt av andra lag. Men det är bara för att man är uppe på waiver, så är det inte så att då kommer man hem till SHL. Utan där får man ju kika på varje spelares kontraktsituation. Hur mycket tjänar han i farmalaget? Om vi går in på en sån som Max Verno, så är han garanterad, han tjänar mycket, mycket mer om spelar NHL, men spelar han i farmalaget så är han garanterad $400,000. Och med dagens dollarvärde, om vi ser till kronor, så är det mycket, mycket mer än vad han kommer tjäna om han väljer SHL. Så det måste man också kika på varje spelare. Vad är anledningen till att de ska välja SHL före AHL? Och där får man ju döda ner sig i som sagt varje kontrakt.
Mm. Med det så är det dags då för sista punkten. Det är det, något som jag döpt till veckans snyggaste och veckans fulaste. Jag vet inte om någon av er ens hann tänka på det innan vi började.
Jo, jag tänkte ju sådär, vad menar hon nu?
Vad fan menar jag?
Ja, precis. Har hon rökt på eller vad händer?
Nej, men det är väl världens rimligaste frågeställning. Vad var veckans snyggaste och vad var veckans fulaste? Liksom? Alltså, vad var... Är det ett mål? Är det en jätteklin tackling? Jag vet inte vad
som är veckans. Då får man säga vad som helst.
Ni säger exakt vad ni vill. Ja. Och sen vad var veckans fulaste?
Ja, och jag börjar ju då... jag vill ju vara positiv här. Så
du tar ton direkt här nu?
Precis, ja.
Gruvan, du får
är det okej för gruvan, eller?
Mm. Ja, jag har en bubblare till veckans snyggaste. Men kör du.
Vad bra. Nej, men jag var ju i Skandinavium i lördags. Och jag kan... Det är sällan som man har sett lite... för mycket hockey. Det är sällan som man går igång, man studsar till och sådär. Men jag tror ungefär i mitten av matchen så levererade Anthony Greco. Är någon som tar för övrigt vilken plats han är, var han är född någonstans, så bjuder jag på lunch idag. Är någon som tar det på uppstuds?
Queens i
ja.
New York.
Ja, men härligt. Ja. Det är lunch på dig. Hur tog du den? Hur gick det här till? Och det här är inte riggat, kan jag säga. Hur kan du ta Anthony Grecos födelseort liksom?
Ja, men jag har läst på lite om honom inför säsongen.
Bra.
Det är väldigt korta svar.
Snyggt. Ja. Nej, han är född på Queens i New York. Och det är kanske inte den vanligaste hockeybakgrunden att ha, att vara så centralt. Jag tror att han är den enda som har liksom tagit så långt som han har gjort som är född i Queens. Hans skott i lördags, det var en sån oerhörd raket så att det bara sjöng i alltså pucken studsade ut så snabbt så att jag hade inte avgjort vad mål, men det är så länge sedan som man ser sånt avslut i svensk hockey, så att, och det var Pavel Brändeklass på skottet. Så där mådde hockeyälskaren Thomas Roos väldigt bra. Anthony Greco, kolla in hans slagskott, det är magiskt. Funkar det snyggast? Var det okej?
Det funkar skitbra. Ja, det är perfekt. Men jag är också väldigt, väldigt nyfiken på vad gruvans bubblare var nu.
Ja, bubblare, det var också ett mål då. Det Brock Little kom in i första matchen på pucken stillastående framför Rögles målvakt Kristoffer Rifalk. Dribblade honom fram och tillbaka och bara lägger in pucken iskallt mellan benen. Han sa att han gick på instinkt och det var en målskytt som visade klass direkt.
Vad har vi på veckans fulaste då, om vi går över till det?
Jag är
också fritt val.
Ja, precis. Jag är trött på, det låter som att vi pratar politik här, men att det blir att man röstar så mycket enligt klubbhjärtat eller klubbemblemet när man tycker saker och ting. Vi har Brynäsgate eller Örebrogate, de här tjejerna. Då tycker man ju på något sätt, är man brynäsare så är de här människorna dumma i huvudet. När läxingarna stod och sjöng under den här hyllningen så håller man inte på Leksand, så tycker man Leksands fans är dumma huvud som inte fattar att man ska vara tyst under en hyllning. Är man läxing så tycker man att ja, men vi måste få, vi kan inte betala 1000 lappar och få komma till arena och vara tyst och så vidare. Det blir lite svart eller vitt och så vidare. Jag är lite tröttsamt att det blir så. Det tycker inte jag om. Det tycker jag är fult. Funkar den då, eller?
Funkar, absolut.
Ja, bra. Ja, men då har jag fattat vad du menar. Poletten har ramlat ner.
Sent om sidor, men den är här. Hade du någon annan gruvan där, kanske?
Nej, veckans fula. Jag hoppas väl att nästa vecka så ska vi inte prata filmningar för tredje avsnittet i rad i podden.
Det är en bra önskan och någonting vi kan ta med oss. Vi kommer ju prata filmningar om det händer en massa filmningar. Jag tänkte säga att vi kan lova att inte göra det, men det kan vi absolut inte göra. Och med det så tänker jag att vi stänger ner för dagen. Tack till dig Jonathan/Gruvan som har varit med. Tack Thomas Ros. Tack alla ni som har lyssnat. Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Stort tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.